Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 263 utav svenska FPL-podden. Vi står inför Double Game Week 28 och vi ska såklart prata Double Game Week, men det är ganska oundvikligt att inte prata Blank Game Week 29 också. Det är tisdag den 5 mars och agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt ska kolla in hur våra byggen gjorde här under 27 och hur vi planerar framåt. Under veckans punkter den här veckan ska vi prata upp Double Game Week 28, gå in lite djupare på lagen, Bournemouth och Luton som dubblar och vilka spelare som kan vara värda att ta in, vissa för minus och sådär. Vi ska även kolla på Wildcard 28. Och då har vi tagit ut två stycken wildcard-lag. Ett wildcard-lag där man löser blank game week 29 med free hit. Och ett wildcard i 28 där man kan spara det och sen ha nytta för det längre fram. Alternativt om man inte har något free hit alls. Vi kommer med det också skippa veckans rekommendationer eftersom vi kommer plocka ut spelare som är bra att ta ut i de här wildcard-byggena. Vi ska ha en kaptensdiskussion för Game Week 28 där vi såklart även ska bolla upp Triple Captainshipet för de som har det kvar och vi ska svara på era lyssnarfrågor. Fredrik, det är du och jag som kör ikväll.
Det är ju det. Jag känner mig stark att ta mig hit trots en fruktansvärt dålig vecka. Men ändå kul att vi kliver in i liksom någonstans alltså, crescendot av den här intensiva och roliga perioden i FPL just nu.
Ja, men verkligen. Har du firat något idag?
Om jag har firat någonting idag?
Mm.
Ska vi se, 5 mars, vad har vi på den då? Bara Stalin gick och dog då kanske?
Ja, det är möjligt. Det var ju något mer positivt än att det är årsdag för 7-0-torsken.
Ja, just det, det såg jag ju. Ja, du ser.
Det är härligt att det är jag som drar upp det. Självplågeri och självhatet är som störst. Nej, jag har inte kunnat undvika det. Börjar liksom fastna i så här flöden och se målen om och om igen. Vad håller jag på med? Men det jag konstaterar det är alltså att ni gör 1-0 i minut 43. Mm. Och matchen slutar 7-0 utan att det är någon utvisning eller någonting sånt där som påverkar. Så ja, ett år sedan och ja. Det är en mörk tid. Annars är det ju en väldigt stor Europavecka den här veckan. Vi har både Champions League, Europa League, Conference League. Det är väl med alla engelska lag utom Arsenal som spelar här i veckan. City, Brighton, Liverpool, West Ham och Aston Villa ska spela innan vi går in i den här Double Game Week 28. Och där finns ju olika tankar att då avvakta med byten. Det kan komma skador och sånt i Europa. Alternativt så trycker man av byten för att jaga lagvärde. Och det brukar jag vara lite emot. Men har svängt lite. Och faktiskt redan gjort byten för egen del då. Jag vet att det kommer bli oerhört tajt med budget för mitt wildcard som ska dras i 30 eller 31 då men det är ganska många dyra spelare som ska tryckas in och trots att jag har ett högt lagvärde här så gör jag några byten nu där jag kommer tappa värde på vissa spelare som jag kommer vilja ha tillbaka. Så ser det ut för egen del. Vi kanske bara ska hoppa in i våra byggen och vår vana trogen så börjar vi med den som har sämst vecka. Och Fredrik, det är du den här veckan. 67 pinnar blir det och totalt 1658 poäng, röda pilar ner till en overall rank på 224 000. Du sparar ditt byte, du sitter ändå med två fria nu inför 28.
Ja, alternativet hade ju varit att gå och göra Richarlison till Son, som jag var inne på. Hade liksom ingen feeling för det och då tänkte jag att jag avstår. Hade ju tagit 3 poäng till så det hade väl inte varit någon dundervecka ändå. I och med att jag spelade Douglas Luiz då. Mm. Men ja, Det var inte där min vecka förstördes. Det är ju den här fruktansvärt usla Estupinjan. Så det spelar ju fan ingen roll om man börjar på bänken eller startar. Han tar inga poäng ändå. Så det är honom jag beskyller allt, tänkte jag säga. Nej, men jag hade det lite på känna att det kunde bli en dålig vecka. Jag tycker att bygget känns lite sådär tunt bortanför template-spelarna. Så att det känns skönt att vi tickar ner mot en game week där man kan liksom få trycka av ett WC. Personligen blir det ju inte här nu, men det blir ju precis som för din del där vid 30-31 någon gång.
Mm. Ja, hur har du kikat nu på att nyttja de här två fria byterna för kanske attackera 28, men också till viss del då lösa 29, för du är fortfarande inställd på att lösa 29 utan något chip, eller?
Ja, men så är det ju. Så att, ja, men det ena bytet är ganska givet, det är Estupinjan till Doty. Så det kan jag se mig själv trycka av ganska snabbt. Vi gissar att Doty är en sån spelare, i och med att han har dubbel i 28 och match i 29 kommer bytas in av ganska många här. Så att,
redan stigit med 0-1, tror jag.
Ja, precis. Så att, men det bytet kan nog tryckas av rätt så tidigt. Sen får vi se det andra bytet, om jag håller lite på det. Eller, mycket har ju att göra med Richarlison där. Först var ju... ja, men det först var ju budet att han skulle borta 3-4 veckor. Sen var han ute själv och sa att nej, men jag är mer eller mindre tillbaka i träning. Så att, vi vet väl inte riktigt vad.
Sen kom det väl ytterligare kontrasvar från Postecoglou att han är skadad och det är osäkert om han kommer kunna vara med Brasilien på landslagsuppehållet. Så att det är väl inte helt ovanligt att spelare ofta vill skynda tillbaka snabbare än vad tränarna och läkarna vill, att man ska ta det lite lugnt.
Nej, men precis, och det känns ju väldigt så där osäkert på var han står någonstans. Så där är jag lite inne på att försöka hålla på bytet så nära in på deadline som möjligt för att se om vi kan få någon mer info. Men det hade ju varit himla fint för egen del om man hade kunnat övervintrat honom och sen haft honom till 29 där han har match. Så det är väl att gå för sån, men då måste jag plocka antingen Foden eller Saka, och Saka har fin match förutsatt att han är frisk nu, och här friskar till, och Foden är ju bäst i ligan just nu, så det spelar ingen roll att han ska möta Liverpool borta. Det känns det som att byta ut honom nu. Så att jag håller verkligen på det andra bytet.
Ja, Foden ryker nog för mig. Då. Så det får bli, tror jag. Men jag är faktiskt bäst game week utav oss alla tre, även om det är tajt mellan mig och Stefan. Stefan tar 80 poäng den här veckan. Totalt 1656 poäng. Så bara 2 poäng bakom dig nu. Gröna pilar upp till en overall rank på 237 000. Han gjorde Garnacho till Son den här veckan nu som har varit. Och jag pratade med Stefan tidigare idag. Han avvaktade Europaspelet här i veckan innan han tar något beslut om hur han ska göra med veckans byte. Och det han egentligen skickade med, det är att han just nu har svängt lite grann och lutar typ 60-40 mot att dra ett free hit i 29 trots allt. Och det är nog en del av det här att han tycker att hans lag ser ganska bra ut och inte så sugen att byta ut spelare som han kommer tappa massa värde på, som jag planerar att göra. Jag har ju ett bättre lagvärde än både dig och Stefan, och då kanske jag har råd att tappa det och ändå få ihop det wildcard jag vill ha i 30-31. Han lutar nu mot free hit 29, men har inte alls spikat det på något sätt, men det lutar emot, och sen så får han se om det, han håller det öppet att kunna dra ett wildcard i liksom 31 ändå, men det kan även vara så att det hålls på att dras ännu senare då han är ganska nöjd med bygget. Så han håller alla vägar öppna. Jag tror att han kommer med veckans byte bestämma om det blir free hit eller inte. Det är jag ganska säker på ändå. För egen del tar jag 82 poäng den här veckan. Totalt 1708 poäng, gröna pilar, inte jättemycket, men en overall rank på 49 000 ungefär. Och jag agerade ju på Richarlison och gjorde han till sån. Jag ville så gärna ha in sån, och tanken var först att jag skulle göra Foden till sån. Men det ville jag inte, för jag gillade Fodens match mot United. När Richarlison skadan kom där, så tänkte jag, perfekt, då har jag en anledning att plocka in Son men ändå behålla Foden. Och det är jag glad över efter Fodens med fina poängskörd här i Game Week 27. Tror ganska säker på att jag kommer ta en minus 8 den här veckan. Richarlison till Son var ju byte som jag inte hade planerat för att göra, utan jag skulle få in Son var tanken, och liksom få en extra spelare. Nu blev det ett sidledsbyte där jag inte fick någon extra spelare för Game Week 29 då. Men jag kommer nog plocka alla tre City-spelare i Walker, Foden, Haaland. Och vad kan gå fel med att då plocka in Doughty, Bowen och Morris? Man kan skratta åt det, men man köper sig ändå fler matcher. Doughty har tre matcher medan Walker har en de här kommande två. Bowen har två kontra Fodens en, som dessutom är mot Liverpool. Och Haaland har en då mot Liverpool, och Morris har tre. Däremot Morris har smygit lite i vassen. Han har faktiskt gjort fem mål och fyra assist de senaste nio matcherna. Och det är ganska bra matcher de har i Luton. Vi har framförallt pratat upp Bournemouth-matcher, men jag tycker Lutons matcher är rätt okej. Okay. Dessutom en offensiv spelare, så det är att det, ja, vi får se. Det här gör jag tappar lite lagvärde. Det är väl egentligen framförallt Haaland som jag kommer vilja ha tillbaka, där jag tappar lagvärde. Foden, jag tror jag tappar 0-1 på honom bara. Och det är inte hela världen. Det gör också, och det är en av anledningarna till att jag släpper Haaland. Det är att jag gör det väldigt enkelt för mig, för det kan nog alla räkna ut att det blir ganska mycket pengar på banken här. Att jag har möjligheten att avvakta med wildcard till 31 och ändå då plocka in Salah i Game Week 30 om jag skulle vilja det. Sen så när jag börjar kika på det här kommer det vara jäkligt tajt med pengar för att få ihop mitt wildcard-lag som jag verkligen, verkligen vill ha. Och det kanske gör att jag tvingas nästan till att dra ett wildcard i 30. Och jag ser inga problem med det. Märker jag att det riskerar att rinna mig i händerna med lagvärdet, då kommer jag rycka wildcard 30, trots att jag tidigare har pratat väldigt mycket om att kanske optimala vore att dra den i 31. Men jag kollar på mitt Game Week 30-lag, och visst, det är villa spelare som man gärna spelar den veckan, som jag inte kommer ha i wildcard-laget. Men samtidigt ser jag andra brister i det lag som jag ändå kommer tvingas ställa ut i 30. Och då tänker jag att ett wildcard i 30 kanske inte är så tokigt i alla fall. Det är så tankarna går. Vad tycker du? Det här minus 8, är det liksom...
det är ju jätteroligt.
Lägg in på psykakuten.
Nej, verkligen inte. Det är ju roligt. Det är väldigt offensivt, speciellt för att vara dig, tänker jag. Men det finns väl ett case för det, som du säger. Det är ju i kvantitet vad det gäller matcher, så är det ju... Ja, men då är det ju svart på vitt väldigt tydligt att du byter till dig väldigt många fler matcher. Sen är det ju spelare från sämre lag, så att det är klart, det finns inga garantier.
Det är ingen heller som behöver kontakta mig och säga så här: vadå, tror du inte att Haaland eller Foden kan göra poäng mot Liverpool? Jo, det tror jag att de kan göra. Men jag tror ju också att de spelare jag byter in mycket väl kan ta poäng. Bowen har Burnley hemma nu i 28, vilken är en kanonmatch. Och dessutom då match i 29. Och sen så har vi Luton-gubbarna som har tre matcher, och Carlton Morris är på straffar. Alfie Doughty tar alla fasta situationer mer eller mindre i detta Luton, och bara med liksom appearance-poäng så liksom trillar det ändå in poäng. Jag har tagit ganska mycket minus den här säsongen. Jag gjorde en så här rolig grej och satt och kollade alla omgångar jag har tagit minus. Faktiskt så har jag gått plus på de minusbyten jag har gjort samma game week varje gång. Får se, jag hoppas det håller i sig. Men den här gången så tycker jag verkligen att man behöver se 28 och 29 tillsammans. Det är väldigt tydligt att eftersom att de spelare jag byter ut inte har någon match i 29an så behöver jag väga in det. Och jag har dessutom ett byte jag kommer behöva göra i 29an. Så det hade liksom inte hjälpt att göra två byten nu och sen använda ett sen. Utan jag ska göra ytterligare ett byte sen i 29an. Mm. Och det kommer bli Solanke till Tony. Där Tony förmodligen kommer få kaptenspinnen.
Det kommer nog vara ett väldigt vanligt byte i Game Week 29, tror du inte det? Mm-hmm. Solanke till Tony.
Jo, det är det. Samtidigt då som Solanke sen och Bournemouth har fina matcher efter blanken i 29an. Så jag förstår tanken med free hit ganska rejält. Och då kan man attackera Game Week 28 med Bournemouth-spelare som även man kan sitta kvar med sen efter. Så, men det ska vi prata mer om såklart. Och om man liksom tycker att jäkla spinner iväg med chipstrategier här, wildcard, och jag pratar om mitt wildcard som jag är så jäkla nöjd med, som jag liksom sitter och fingrar på och vill höra mer om det, så tänkte jag för våra Patreons nu på torsdag kväll köra en Discord-sändning där jag pratar chipstrategier. Dels kan jag gå igenom mitt wildcard, mina wildcard-tankar, hur ett sånt bygge kan se ut, men kanske framförallt också ge feedback på våra Patreons tankar, hur sitter de med sitt lagspecifika bygge, vilken chipstrategi är mest fördelaktig att hoppa på för dem, vad har man för tankar, vi kan prata lite free hit i 29 för de ska dra det, kolla på bästa bygge och sådär. Och vill man haka på det, då går man in på patreon.com/svenskafpl, stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor, då får man tillgång till Discord-kanalen som vi har, men även messenger-trådar och sådana bitar som vi pratar en hel del om. Och Fredrik, det är väl ett perfekt läge att hoppa in i gemenskapen, va?
Ja, men verkligen välkommen in i värmen, säger vi till er som, men bara tänk i tanken, och det är klart att ni ska testa på det. Ska vi säga det också, när i en sån här Discord-sändning så går det alldeles utmärkt. Ser det så lite som en live-podd där du har möjlighet att ställa frågor både i skrift och i tal, tänkte jag säga. Du kan vara med och lyssna utan att säga någonting, det är helt okej. Du kan vara med och skriva in frågor, bifoga bilder på ditt lag, och du kan vara med liksom och räcka upp handen och formulera frågan rent verbalt om du hellre föredrar det. Var med i diskussionen, komma med inspel. Ibland så får vi ju, alltså vi har ju väldigt mycket initierade patrons som ofta har ganska bra koll på sitt lag framförallt. Mm. Bra koll generellt, men framförallt på sitt lag. Och då kan vi ju i sådana här Patreon eller såna här Discord-diskussioner ibland snöa in på ett visst lag. Då är det någon som kommer upp med handen. Ja, men han gick ut skadad på dagens träning. Eller han sågs tillbaka på dagens träning. Det är ju också en sån grej att... Men när det är spelare som har varit borta till exempel. Så det brukar kunna vara väldigt nyttigt att det är ett gäng som är inne och chitchattar samtidigt.
Yes, så om ni har funderat ett tag om ni ska bli patron eller inte, så perfekt läge att hoppa med nu. Och hoppas höra och snacka med er på torsdag helt enkelt. Vi ska gå in i veckans punkter. Och då är det naturligt att prata Double Game Week 28. Och det är Bournemouth, det är Luton som spelar. Det är väl liksom inte de sexigaste lagen genom tiderna, men det finns en del spelare, speciellt kopplat till att det är bra matcher de har. Bournemouth, de har Sheffield United hemma, Luton hemma. Sen är det blank i 29an, men sen är det dubbla hemmamatcher i 30-31 mot Everton och Crystal Palace. Så det är alltså fyra raka hemmamatcher, det är ju ett optimalt lag att kliva mot om man nu planerar ett free hit till 29 exempelvis och inte behöver tänka på att Bournemouth får en blank där. Det man dock kan säga, jag kollar lite statistik här och ser att Bournemouth faktiskt har tagit färre poäng hemma än borta och endast gjort 13 hemmamål. Är det något som oroar dig, eller tycker du att spelschemat ändå luktar att de kan plussa på den där målskörden?
Ja, men jag tänker så här att det här fina schemat, de här lagen de ska möta, de har de ju inte mött hemma än. Utan Nej. De har ju förmodligen, eller uppenbarligen, de mött lite andra gäng. Så att det finns alla möjligheter för Bournemouth. Sen är det ett lurigt lag. Alltså det är ett lag som kan störa vilket lag som helst, men kan också torska mot vilket lag som helst. Mm. Så att man ska ju ha det i åtanke. Det är liksom inte, det är inte Barcelona under Pep som man placerar, köper in sig på. Utan det är ett lag med ganska hög högsta nivå och lite små bra spelare och sådär, men som också kan göra riktiga liksom plattmatcher. Men med det här fina schemat så finns det ju ändå väldigt bra liksom möjlighet till poäng. Sen är ju bara frågan hur man ska tänka där med att kliva på offensivt eller defensivt. Det, ja, den är lite smålurig.
Ja, vi ska ju prata specifika spelare, men det är som du säger, offensivt, Solanke, ja men det tror jag liksom de flesta som lyssnar på den här podden har fattat att det är en gubbe som kan vara ganska bra att sitta med i den här veckan. Men annars är det tufft, och då kan man kanske luta sig, om man tyckte att hemmastatistiken offensivt var ganska dålig, snarare luta sig mot en bra hemmastatistik defensivt. Senaste 6 hemmamatcherna har Bournemouth bara släppt till en expected goals conceded på 4,01. Så det är ju mindre än ett mål per omgång, vilket ja, men ändå säger någonting tycker jag. Schemat dessutom för den här dubben är oerhört fördelaktigt kopplat till eventuell rotation. Vi har match på lördag, därefter onsdag. Sen så eftersom att de åkte ur FA-cupen, men ändå inte har match eftersom att deras motståndare i 29 är kvar. Det var väl Wolves va, som hade behövt åka ut, tror jag. Så har de faktiskt 17 dagars vila efter matchen på onsdag. Så jag tror inte att det kommer vara jättestor skillnad på startelvan. Det kanske kan vara en eller två gubbar på sin höjd som inte är med liksom i båda startelvorna. Ja, med det då, om vi kollar in på spelarna. Jag börjar kolla på de defensiva leden, så kolla målvakt och försvar. Så kan vi väl börja med Bournemouths målvakt i Neto. Det skulle jag säga är en mycket bra gubbe att gå till om man vill göra ett målvaktsbyte. Neto har gjort plus 4 räddningar i hans senaste 5 matcher. Det är den spelare i laget som har tagit flest bonuspoäng efter Solanke. Och han har 6 nollor den här säsongen, och när han har hållit nollan så har han tagit bonus 5 av dessa 6 matcher. Tror man då att han ska kunna hålla nollan mot Sheffield United och eller Luton? Ja, jag skulle väl säga att det är favorit på att han håller en nolla i alla fall i det här. Det finns såklart inga garantier att ge, men ganska god chans på, och då är det god chans till bonuspoäng, för att Bournemouth är sällan ett lag som springer iväg och vinner matcher med 3-4-0. Där liksom de offensiva spelarna tar massa poäng och då även bonuspoäng. Så hålls nollan så finns det goda chanser till bonus på Neto. Hur ställer du till Neto som ett bra alternativ att kliva på här i 28?
Ja, kanonläge och väldigt billig också för den som sitter med till exempel 2 fria eller tänker ta lite minuspoäng och vill... Ja, men shuffla om lite vad det gäller spelare, så ja, men det är ingen svår spelare att nå till direkt. Mm. Nej, väldigt enkelt. Det är ju just det, vi brukar prata om målvaktsbyte, men i det här fallet så känns det berättigat.
Det är en spelare som inte sätter i en bättre position för Game Week 29 om du inte har tänkt att ta free hit. Däremot så ställer den inte till för dig heller om du har en spelare som, eller en annan målvakt som spelar i Game Week 29. Så du får inte liksom färre spelare åtminstone. Sen så är det väl så där, det man främst ställer emot det är väl om man då sitter med Ariola som har match i 29. Han har Burnley hemma i 28 nu. Ja, jag vet inte om det är värt ett byte, men det går ju att argumentera för ändå att ha Ariola och Neto som sin målvaktspar, och då spela Neto den här veckan och så Ariola nästa. Om man inte har free hit. Har man däremot free hit så tycker jag Neto är en perfekt gubbe att attackera Double Game Week 28 med. Och sen även sitta med han som målvakt sen därefter.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Går vi vidare på mittbacksidan så kan vi konstatera att Senesi, som vi alla hade kikat in mot, som var kanske den enda Bournemouth-spelaren som hade något form av offensivt hot. Ja, men han är ju borta. Baksidan dragen och borta en längre tid. det gör ju att vi förra veckan pratade en del och rekade om Sabarnyi, hans mittbackskollega som inte har speciellt mycket offensivt hot. Det finns även nu Kerkes som man också kan gå på. Och båda två har ett nästan obefintligt expected goal involvement hot. Så att det är nollor man förlitar sig mot här. Dessutom är de ganska dåliga bonusspelare och tar sällan bonus. Så att det är nollorna. Sabanje, om man ska väga dem mot varandra, han har en ohotad plats även efter Game Week 29. Han har faktiskt inte missat en enda minut den här säsongen. Medans Kerkes kan komma att få konkurrens. Jag tror att man kan vara ganska säker på dubbla starter i 28. Men sen senare 30, 31, 32 där, om man har tänkt att liksom hålla på ett wildcard eller inte ha något wildcard, men då skulle det kunna vara att han tappar sin plats när det kommer tillbaka lite spelare från skador. Backbyten, Bournemouth, hur tänker du det?
Ja, alltså återigen, det beror helt på vilket läge det här är nu, de är utifrån 29an liksom, så det blir verkligen ifs and buts. Men för den som löser 29an med free hits så ser det väldigt bra ut. Det är ju en sån spelare som ändå, ja, det är så pass fina matcher att det är klart man kanske inte byter in honom om du har tänkt att klara 29an utan free hit nu. Men nej, jag skulle kunna tänka mig att dubbla Bournemouth defensiv, och det säger rätt mycket liksom. Varje dag man får säga sånt, men för de pengarna så är det också så här, ja, det är ju en spelare du kan sitta och hålla på sen, och skulle det vara så att ja, men du plockar en poängen där och spelschemat rullar på och så kommer det in lite tuffare matcher sen, ja men det går ju att sätta dem på bänken tills man ska byta ut dem. Du måste liksom inte skeppa dem direkt för att det är för mycket investerat i dem. Så att det tycker jag gör det ganska tacksamt också att blicka mot dem.
Jag ska säga det. Jag vet inte, Fredrik, följer du FBL Schofield på Twitter?
Oj. Ja, oklart.
Han är en jäkligt duktig människa. Han är dessutom born med fan. Jag har knyckt ganska mycket av de här siffrorna och tankarna kring Bournemouth-tillgångarna från honom. Han hade en bra lång tråd om det, så det kan jag ju tipsa om. Ni kanske kan skippa den om ni lyssnar på podden, men annars är det en bra person att följa. Han har bra tankar, inte bara om Bournemouth. Men går vi vidare på mittfältet så är det ju Tavernier som egentligen nästan den enda mittfältet jag skulle säga är av intresse. Problemet här som FPL Schofield pratar om, det är att det är ganska många Bournemouth-fans som tycker att Tavernier är en liten lyxspelare och inte har gjort det speciellt bra. De vill gärna se han ut ur elvan, samtidigt som Iraola verkar verkligen gilla honom och fortsätta ge han förtroende. Frågan är hur länge det håller i sig. Många Bournemouth-fans skulle vilja se Semenyo till höger och Sinisterra till vänster. Semenyo spelar ju till höger och Tavernier till vänster just nu. Däremot så trivs Tavernier bäst till höger, där han får skära in med sin vänsterfot och söka avslut. Lite nackdel med Tavernier är att det är ingen 90 minuters man direkt. Han kan säkert få två starter, kanske runt 150 minuter, en gissning. Och så får man avgöra om man tycker det är värt eller inte. Han har den här säsongen gjort 2 mål, 4 assist. Alla de här sex målinblandningarna har kommit i 4 matcher. Och han har endast en match med en expected goal involvement över 0,6. Så att det är ju liksom, man ska ha klart för sig om man satsar på Tavernier. Bra spelschema, så han kan absolut säkert komma iväg med poäng. Men det är ingen Saka eller Foden eller en sån gubbe man byter in, utan man får nog hoppas på lite flyt här.
Ja, men så är det. Det är verkligen spelschemat. Man spelar så.
Och det är lite surt. Semenyo står ju som forward. Hade han stått som mittfältare hade det kunnat varit mer intressant. Det är tufft på anfallsplatserna. Vill också skicka med en riktig varning på en spelare och plocka in, om man bara kollar liksom statistik statistik vad som faktiskt har gjorts. I förra omgången så kom mittfältaren Cook iväg med 2 assist nu mot Burnley. Det skulle jag säga är en rejäl jäkla fälla. Han hade expected assist på 0,02 i matchen. Och det är sådana här konstiga passningar som sen någon, långt ner i banan. Där sen målskytten gör allting för att sen sätta dit den. Kluivert är väl också en sån där gubbe som, ja, men jag tycker han är inte en lika stor fälla som Cook. Däremot är jag lite osäker om han kommer få dubbla starter. Och om man nu skulle få det så kan man konstatera att han aldrig i den här säsongen har spelat mer än 72 minuter per match. Så att, ja, men räkna med max 140 minuter ändå då. Och risk att det till och med kan bli mindre, att det blir liksom start en match, inhopp i den andra. Jag är inte supersugen på Bournemouth mittfältare ska jag säga. Det har ju delvis att göra också med att jag vill byta in spelare som har match i 29.
Ja, men precis. Och sen tänker jag, även om man liksom tänkt att dra för hit i 29, så ja, men en mittfältare, ja, visst han har bra matcher där i 30-31 och sådär, men mittfältarna man sitter på är ju, de är man ju betydligt mer rädd om, eller man gillar ju dem mer än backarna. Jag har liksom inga problem att skeppa i princip hela min backlinje. Mittfältarna, det tar ju emot lite mer, så att det är lättare att investera i Bournemouth i backlinjen.
Ja, och jag tror att tar man in Tavernier nu så är inte det, även om Bournemouth får okej matcher sen 30 och framåt, är det inte en gubbe man kommer sitta och hålla på, utan då kommer man förmodligen behöva göra ett mittfältsbyte tidsnog där i alla fall för att hoppa på någon lite sexigare mittfältare.
Ja, han är ju svårare att liksom ha övervintra längst ut på bänken i 2, 3, 4 gameweeks extra för att man inte vill liksom, för att man har andra byten att göra, utan den mittfältsplatsen kommer förmodligen vara betydligt mer åtråvärd än liksom fjärde eller femte backplatsen.
Ja, verkligen. Vi kan ju ta Semenyo ändå och gå upp på anfallet. Och han står ju listad som anfallare. Utgår dock just nu från höger. Men han kan ju spela nio om Solanke skulle få en känning eller något liknande. Vi vet ju att Solanke har spelat med viss smärta och ja, det är ju lite stökigt just inför den här gameweeken. Semenyo har gjort 2 mål senaste 3 matcherna. Men det är ju trångt om forwardsplatserna. Jag har svårt att se folk liksom. Alltså Solanke ska ju vara med här i gameweek 28. Och sen så har du Morris som jag plockar in. Du har Watkins som dessutom har match i 29 och visar en oerhört fin form. Tony har dessutom match i 29. Vi har en Haaland som vissa sitter och håller på för att inte tappa lagvärde och byta ut honom. Ja, jag tror att det är jäkligt lurigt att få in Semenyo. Solanke däremot, om man inte har tagit in honom än, det är bara att ta in honom oavsett chipstrategi skulle jag säga. Och sätta binden där. Det är Bournemouths väg till mål. Inblandad i det mesta, tar straffarna. Bournemouths bästa bonusspelare eftersom att han är inblandad i allt offensivt. Den här talismanen som vi brukar tala om. Och jag ser ingen anledning att liksom inte plocka in honom om man inte redan har honom.
Nej, och som du nämnde det där med talismanen, han är väl urtypen för den som undrat vad menar ni egentligen med talismanspelare. Ja, vad fan, slå upp en bild i FPL-ordboken och det eller liksom en sida och du slår efter talisman, då är det i princip en bild på Solanke i Bournemouth. Det är så tydligt det kan bli. Men lite sämre lag, vi ser liksom ett jättefint spelschema och vi sitter och letar och vidare och vänder för att hitta spelarna, och där är det bara så självklart.
Och som sagt, Bournemouth-spelare, ja, men det är ju, kortfattat tror jag man kan säga det, om man planerar free hit i 29, då är det nog många som kommer byta in Bournemouth-spelare den här veckan. Planerar man inte att lösa 29 med free hit, då är det nog snarare Luton man vänder sig till i sina byten. Ser jag pratar om att plocka in både Doughty och Morris den här veckan till exempel. Så jag tänkte vi skulle gå över till Luton om du inte har något att skjuta in kring Bournemouth utöver de spelare jag har pratat om här.
Nej, men vi ger oss på Luton tycker jag.
Yes, och de har ju dubbla bortamatcher här i 28. Det är Crystal Palace Bournemouth. Det är också ett rätt okej spelschema. Vi pratar om att Bournemouth har liksom, möter Luton hemma. Det är en bra match, ja. Men det är inte en jättedålig match för Luton heller att borta möta Bournemouth eller Crystal Palace. Däremot så har de ett bedrövligt schema efter 30. Och de möter väl Nottingham Forest hemma i Blanken 29 tror jag. Så det är ju en bra match, och det skulle säga det att Luton är ju ett lag som har sett mycket bättre ut hemma än borta. Och defensivt kan man väl säga att Luton har bara hållit 2-0 på hela säsongen. Båda har varit på hemmaplan mot Newcastle respektive Brighton. Och ja, men börjar vi i de bakre leden och kollar defensivt då, så får vi väl även här börja prata målvakter, för att målvakter i Double Game Weeks brukar vara ändå intressant att tala om. Och till exempel är det så att du sitter med Raya i Arsenal, så får inte han spela den här veckan då han är utlånad från Brentford och Arsenal möter Brentford. Och så om du har en icke-spelande spelare till exempel som andra målvakt, ja, men då behöver du göra ett målvaktsbyte. Då är väl Kaminski en perfekt gubbe att hoppa på. Få liksom, ja, men kunna få två matcher här, dessutom lösa att du får match i 29 och sen från 30 och framåt kan du spela Raya. Så om man inte har tänkt lösa med free, tycker jag det är en bra målvakt ändå att ta in. Han snittar 3,92 räddningar per match, alltså få poäng där. Snittar dock också då 2,08 insläppta, så att räkna med så mycket nollor från Luton även med de här matcherna. Har man flyt så kan man ju få en, men jag tror inte det är något man ska räkna med heller. Och det kan väl sägas även om vi går vidare på försvaret. Och då är det Doughty jag tycker man får gå till. Han har gjort 1 mål, 8 assist. En försvarare i detta Luton. Expected goal involvement på 0,23 per 90 minuter. Ta hörnor från båda håll och mycket andra fasta också. Så att ja, jag har ju redan sagt att jag själv kikar på plocka in Doughty. Så ja, jag gillar ju honom.
Ja, men det är ju samma här. Det är ju den tydliga att gå för, och visst han är lite dyrare än de andra, men en hel del skador i backlinjen, lite oklart när vissa dagar de är tillbaka. Det kan roteras en del där. Nej, Doughty känns som det är klart liksom säkraste och bästa alternativet också rent hotmässigt offensivt. Han har skapat åtminstone i statistiken en hel del chanser, men han fyller ju på liksom, och det finns ju ändå någon form av offensivt hot. Är det Kieran Trippier på Wish eller?
Ja, verkligen på Wish så, vad skulle jag säga. Men jag skulle säga att Newcastle har ju en ännu sämre defensiv just nu än vad Luton har. Alltså underbyggt utav statistik också. Det låter galet att säga, men så är det faktiskt. Newcastle är sämsta laget i ligan statistiskt defensivt just nu.
Det säger mer om Newcastle än om Luton kanske.
Ja, det gör det absolut. Och Luton får inga poäng för att Newcastle är sämre, mer dåliga defensivt. Så att, ja. Kollar vi offensivt, jag tycker det är svårt att hitta mittfältare också. Precis som i Bournemouth. Det är väl Barkley, han har gjort 3 mål, 4 assist. Ungefär samma expected goal involvement som Doughty. Han har 0,26. En ganska dålig bonusspelare. Jag är inte supersåld där. Men det är en spelare som det ändå pratas en del om här inför Game Week 28. Då gillar jag mer Morris som jag själv kollar på som forwardsplats. Han har gjort 8+6, är straffskytt. Han har gjort 5+4 de senaste 9 matcherna. Så att det är en offensiv return per match som man slår ut det. Och en expected goal involvement per 90 minuter på 0,46. Så ja, samma där. Det är ingen Haaland du plockar in. Men ja, Morris tycker jag ändå ja, är en gubbe att gå till. Och till exempel som i mitt fall, där jag gör Haaland till Morris, måste man väga in pengarna man sparar för att i 30 då ganska enkelt kunna gå till en Mohamed Salah om man inte vill använda ett wildcard då.
Man kan ju säga det, Morris tar ju 109 poäng, Barkley 69, skiljer 0,1 mellan dem, säger ju lite också om uppsidan. Så det är verkligen liksom misfits and rejects i mittfältet på Luton, där det är Townsend och Barkley och Sambi Lokonga. Det är alla de här som inte fick plats i, i storlagen. Liksom. Nej, men det är väl Morris som är en pant. Urtypen av en pant. Liksom, och är det någon gång man ska kräva på det? Ja, men det är det väl här nu med dubbel och sen faktiskt match också i 29 för den som ska klara den utan free hit. Så finns det lite uppsida där. Liksom. Och det är väl förväntningarna därefter också, tänker jag.
Ja, och det är därför jag tar minuspoäng nu. Jag tar minuspoäng eftersom jag inte ska nyttja free hit i 29an. Jag tänker att jag får tre matcher. Dels appearance-poäng som bara de kan liksom göra så att även om det inte blir någon return, att jag får igen de där minuspoängen. Men dessutom att ja, men jag köper lott i det lotteriet som är, om man kan få returns och få komma närmare en full elva i 29an. Dessutom så blir jag ju inte fast med de här spelarna och då jag har mitt wildcard kvar. Och jag tycker att det kan finnas skäl att ta minuspoäng för spelare som en Doughty eller Morris just den här veckan. Skulle jag även vilja skjuta in en gubbe som jag då även byter in den här veckan förmodligen i Jared Bowen. Han har ju inte dubbel den här veckan, däremot har han Burnley hemma och det är väl ungefär likvärdigt med en dubbel, va?
Ja, nej, men det är ett bra läge. Och Bowen är ju också en spelare som för oss som blickar mot att klara 29 utan free hit, så kan det ju verkligen vara läge att kliva på honom redan här till 28 helt klart.
Vi får se om vi springer in i någon Jared Bowen när vi går och pratar wildcard, som är nästa punkt på agendan i veckans punkter. Och Fredrik, du har ju tagit ut ett wildcard med tanke att dra wildcard nu i 28, kunna attackera den, sen nyttja free hit i 29, så man kan bygga wildcard för 28 men sen framåt också, inte behöva tänka på den här blanken. Jag har tagit ut ett wildcard där man ska kunna lösa 29 utan free hit, men ska vi börja med ditt wildcard bygge och gå igenom det och se, och så kan vi när vi har tagit ut båda egentligen, ja, men utvärdera dem lite och se vad vi gillar mest.
Jag tycker det finns lite olika vägar att gå här. Vi kan börja väl som vanligt i bland målvakterna. Och första keepern känns given i en Neto. Drar man free hit i 29, då är det inget problem. Då är det en kickstart. Liksom. Vi brukar prata om att målvakter, då ska man inte kolla så kortsiktigt och sådär. Men du var inne nämnde på det, ganska hyfsad defensiv statistik på Bournemouth. Speciellt på hemmaplan. Har mycket fina matcher nu. Liksom, det känns... Också en ganska trevlig prislapp där. Så att Neto liksom kliva in som keeper när man får börja om på ett blankt papper. Det kändes ganska givet. Backuppen däremot. Där vill, ja, men, man kan ju tänka olika. Liksom, att, ja, du kan välja att gå på till exempel Fläcken redan nu om du har väldigt mycket pengar. För de löser liksom av varandra. Då har du verkligen spelat spelschemat. Precis när Bournemouths bra streak av matcher tar slut så börjar Brentfords jättefina schema. Jag däremot som har ett ganska urkast lagvärde. Jag har inte den lyxen att jag liksom kan sitta och övervintra Fläcken i 5 veckor på bänken. Utan jag får vackert pilla in någon av de billiga. Och då tycker jag att det finns lite uppsida i att ha Kelleher. Alisson borta med liksom en muskelskada. Det pratas om mitten av april eventuellt. Ja, jag vet inte när han är tillbaka faktiskt. Jag har väldigt svårt att se. Det kanske kommer en sån stund i slutet av säsongen när vi vill ha tre andra Liverpool-spelare i laget, men det är mycket skador nu. Nej, jag vet inte, det känns avlägset, därav att jag väljer att komplettera Neto med Keller.
Kul, jag kollar ju på att ha trippet Liverpool redan i Game Week 30 i mitt wildcard.
Nej, jag tror inte, jag tror att Liverpool är för svaga som det är just nu, alltså jag ser inte det som, jag ser både City och Arsenal som mycket starkare lag och så kollar man på hur Liverpools match har sett ut nu mot Nottingham senast, det är krampaktigt, man precis får in bollen. Ett skadefritt Liverpool hade jag investerat tungt i, men jag tycker inte att det ser tillräckligt övertygande ut för att jag ska liksom ge mig in så.
Tror att ni kommer få tillbaka spelare också, du vet det är landslagsuppehåll nu som kommer och det är 30-31, ja, men då är det en helt annan tid.
Det är
och spelschemat är fint.
Ja. ja, men det är lite Europaspel, lite FA Cup och så landslag har vi ju sett baksidor gå på tidigare, så att, nej, jag är inte övertygad, men det återstår väl att se. Det känns som att Liverpool tillgångar rent FPL-mäst skulle kunna bli en av säsongens alla fall största swings, beroende på om man sitter tungt investerad, eller jag tror det kommer finnas de som mer eller mindre går utan, beroende lite på hur Salah tar sig tillbaka här. Men att titta bara med Salah kontra Salah och två till, som Salah, Darwin och Trent kontra bara Salah, det skulle kunna swinga ganska rejält. Ska vi kliva till backlinjen?
Absolut.
Och det är ju banne med ingen rolig lösning, tänkte jag säga. Jag återigen då kommer inte att vilja lasta. Jag tycker det är ganska bleka alternativ. Vi satt ju för, inte veckor sedan, det är någon månad eller ett par månader sedan, och sa bigget back är tillbaka, och det känns ju som att det är avlägset. I alla fall för egen del, för ska jag ta ut en wildcard backlinje när man drar för hit i 29an, då tänker jag med Gabriel i Arsenal. Känns ganska given på ett sätt. Jag tycker att Zabarni också känns given, givet det här fina spelschemat som Bournemouth har, att man då liksom slipper tänka på 29an. Doughty, trots att de har ju match i 29 när man ska ta bort den, men lite kickstart med dubben här känns också som en spelare som, ja, men det är ingen panik att bli av med honom. Jag tycker att Odogi ger ett fint värde så där lite i kölvattnet bakom Pedro Porro, som ju dras med lite skadebekymmer och så. Odogi tillbaka från sina och de kliver på ganska fint schema här i Game Week 30 Spurs. Med lite fina matcher. Så det dog ju ganska prisvärd spelare också, som många ju var på i början av säsongen. Känns som att han faller lite i glömsko. Och sen så har jag hittat en ny FPL-legend, Chris Richards. Han är ju liksom inte popsångare, utan han är då någon form av mittback i Crystal Palace. Alltså, jag är tvungen att kolla på hur många 90 minuter killen har gjort, för att jag ska erkänna att jag hade ganska dålig koll på honom när jag började scouta. Har du koll på hur många matcher i rad som killen har gjort 90 minuter för Palace den här säsongen?
Richards? Det kan jag inte säga att jag har.
Han har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 matcher i rad. 90 minuter.
Får se om vi får se när vi åker över i maj på poddresan. Ser Crystal Palace Manchester United.
Ja, sitter han i bygget då, för då får det bli en Chris Richards tröja liksom. Nej, men det är skämt åsido, det är femte backen när man har ett dåligt lagvärde blir ju utfyllnad, och kan man hitta en spelare som kan spela liksom, eller som får speltid, så är väl det väldigt tacksamt. Kommer sitta mestadels på bänken ändå, men beroende lite på om man har ett benchboost kvar eller inte, så kommer man ju behöva fundera olika, men en spelande 3,9 back, det tar vi alla bara veckan.
Ja, trebackslinje känns väl rätt givet i ett wildcard. Det är väl frågan om man går på en 3-5-2 eller en 3-4-3 snarare.
Jag har ju tänkt en 3-5-2 kan jag avslöja här, och då är ju liksom, ja, men Gabriel Udogi känns som ryggraden, och så får de komplettera som Zabarni eller Udogi eller Chris Richards.
Ja, Doughty där, ja.
Ja, förlåt, Doughty menar jag. Lite roligare blir det när vi kliver upp mittfältet ändå. Det är i alla fall ett namn som kittlar lite mera.
Det är Barkley och det är Tavernier och det...
Ja, det hade varit någonting. Men till att börja med så har jag valt att gå på Ödegård istället för Saka. Tycke och smak och tycke. Ödegård är inne i riktigt fin form. Nu var det väl bara sjukdom som Saka plockades av för här i veckan liksom, och det ska väl han kunna skaka av sig så där, och han har ju också sett väldigt fin ut, så alltså jag var väl länge inne på att dubbla dem, tycker att det finns ett bra case, speciellt för de som sitter med bra lagvärden och kan liksom verkligen trycka in en ännu tyngre artilleri än vad jag kan göra.
Har det någonting med lagvärde att göra för dig att du går på Ödegård här, eller är det bara att du tycker att nej, det är egentligen coin toss vem man går på?
Nej, mellan de två så tycker jag att det är... Ja, då är det ju hugget som stucket. Jag hade lika gärna kunnat valt liksom Saka istället. Men se lite roligare uppsida. Jag hade gått lite lägre TSB. Där tycker jag egentligen, om man bara väljer en av dem. Ja, det är... Vilken som Saka är väl lite säkrare valet. Men som sagt, jag hade gått och verkligen kommit igång på slutet. Och det finns ju höjd i honom. Så jag tycker att det var ett roligt alternativ. Bredvid honom, Jungmin Son, inte så mycket att säga om. Vi var inne på Spurs schema där som vänder, och Son är tillbaka i ett wildcard så känns han väldigt liksom fin att kunna kliva in på. Det är många som kanske, han är ju ganska dyr får man ju säga. Eller dyr, det är väl en smaksak. Det beror på hur bra man är. Men han kostar ganska mycket pengar så det är svårt att kliva dit med bara enskilda byten. Så jag tror att från många som inte drar wildcard kommer ha lite småklurigt att nå till honom. Så därför känns det i ett wildcard ganska trevligt att bara kunna trycka in honom som en av de första. Ja, Mohamed Salah får väl också så kanske säga att vara en av de första. Är ju flaggad än så länge. Har ju varit lite touch and go det senaste jag har hört. Så att han ska ju vara tillbaka snart. Och det här är ju en spelare som, har man inte honom liksom i ett VC-bygge, då kommer du vilja in honom ganska snart. Och då måste du ha en jättetydlig plan för det. Nu har han ingen match i 29an. Men ska man lösa 29an med free hit, då tycker jag att det finns all anledning att bara tjoffa in Salah direkt. Så att han redan sitter i bygget. Förutsatt att, att han inte får något bakslag eller att vi får att han ska vara borta längre. Men annars känns det skönt att ha honom lite på plats. Eller liksom ett huvudbry mindre hur man ska få in honom. Så att han får vara där också. Och jag kan inte göra ett wildcard utan Phil Foden. Spelar ingen roll. Liksom, spelschemat är lite tuffare här. Ja, alltså, du var inne på att du skulle plocka honom här nu inför Liverpool borta. Jag har också det som ett alternativ. Men jag vet inte fan om jag vågar alltså. Han är i sitt livsform, han är så jävla bra just nu. Så i ett WC så sitter han i mitt bygge också.
Premier Leagues bästa spelare tror jag Pep var ute och sa här efter matchen mot United. Det betyder väl att han är bänkad mot Liverpool då?
Ja, precis. Det är typiskt Pep. Nej, jag tror faktiskt att han är undroppable som Alvarez var i början. Nej, men alltså,
det tror jag med.
Pep är ju vad Pep är, men i det här fallet så ja, alltså, jag är svårt att säga emot vem skulle vara bättre liksom. För som sagt, han är i sitt livsform och han är en, redan innan det är en av de bättre spelarna i ligan liksom. Så att, nej, Foden känns glödhet så är det svårt att lämna honom ute också. Och samtidigt skulle det vara så att han tappar form eller skadar sig, så är det en priskategori, det är väl lätt, det finns ju miljarders alternativ att gå till. Så att tacksam spelare liksom att ha i truppen på det sättet. Och inte riktigt på samma sätt, men lite samma känner jag med Cole Palmer. Möjliggörare verkligen också för en annan som inte har så bra lagvärde men billig spelare som femte val, men som man ändå kommer vilja spela i många gameweeks, så är ju lite av en sån här semitalisman har han ju blivit i Chelseas anfallsspel. Med Nicholas Jackson som bränner lägen och en Kunko som inte kan hålla sig skadefri, så är det ju Palmer som, men allting går igenom straffskift på det. Ja. Han sitter redan i många
fint bygga. Spelschema på Chelsea också ska man säga här.
Det också.
Så att de har dessutom två dubblar att planera in. Förvisso inte de enklaste dubblarna. Det är Spurs hemma och Arsenal borta. Men de kommer ju komma här. Så att det är Spurs och Chelsea som har två dubblar kvar.
Precis. Men också att det finns lite uppsida där. Så att, nej, Ødegaard, Son, Salah, Foden, Palmer. Det känns som ett mummigt femman om ett fält. Och det är liksom där jag har lagt mitt krut. Lite sådär. Allt på ett kort. Ja. Ska jag kliva vidare till anfallet så får du liksom ta en recap på det hela.
Ja, men vi kan väl stanna upp på mittfältet i alla fall. Ødegaard, Son, Salah, Foden, Palmer får jag det till. Och ja, det är inte så mycket att säga om det. Gällande Salah och hans frånvaro, finns det minsta möjliga chans till att dra i han några sprutor, ge han Alvedon för att vara redo till någon match, så måste det ju vara mot City ändå, tänker jag. Så det kommer man nog jobba emot. Är det inte möjligt så är det inte möjligt, men det tror jag ändå att man vill göra. Sen är inte det en kanonmatch ändå, och som sagt han har varit borta ett tag, men lekte du någonting i wildcard med liksom att ha någon annan spelare attackera 28 på ett annat sätt, i ja, men Bowens till exempel som har Burnley hemma nu, och sen så liksom ha ett inplanerat byte i 30-31 där?
Ja, jag hade lite liksom tanke att gå utan Salah. Då var det, Bowen tycker jag är ett bra shout, men då var det nog kanske snarare dubben på Arsenal med både Saka och Ødegaard. Tycker Brentford hemma är en fin match alltså. Lite att den flyger lite under radarn, men vissa matcher har Brentford sett riktigt, riktigt taffliga ut den här säsongen. Ja. Men Bowen ett bra shout också. Så någon att liksom gå med en hyfsad dyr mid-price mittfältare istället. Men det är det där med att liksom, förutbestämma byten och så. Just Salah är ju en sån spelare som det, ja, men det ju, kräver ju att ha väldigt mycket pengar på banken. Och i det här liksom, sitter man i läget att jag ska trycka av ett VC nu och jag har redan bestämt mig för att ge till 29. Då tycker jag liksom att man gör sig själv en otjänst om man börjar liksom planera in en och två och tre byten som ska hända. När det går att bara slänga in Salah i bygget. För som du säger, är det någon match man har sparat honom, liksom man sitter och trycker ut honom i serie och sitter hemma. Och i värsta fall om du kanske ett inhopp 30 minuter i slutet där Liverpool ligger under och eller men man kanske leder och det finns kontringsytor och ställa om på, ska vi mycket väl kunna, och sen så inför 30 sen så sitter man fint på det. Så att, nej, givet att de senaste kommentarerna vi har hört är att han ändå har god chans att vara tillbaka till City matchen så tycker jag att han bör sitta i ett VC-bygge. Men det finns ju fler mittfältare jag skulle vilja få in. Femman av mittfältet var ju givet för egen del. Men det är hårt om platserna.
Ja, det är det verkligen. Risken med att också ha såna här inplanerade byten, det är ju att ja, men sen drar du free hit till 29 och alltid efter ett free hit så har du ett fritt byte. Och så är det landslagsuppehåll och så händer någonting annat och så helt plötsligt sitter du där och behöver ta minuspoäng eller någonting ganska direkt efter ditt wildcard. Så jag köper det. Men det är ju olika sätt att spela det. För att jag tror ändå att huvudanledningen till att du har med sig alla här, det är för att du kommer vilja ha honom 30 och framåt. Kanske inte få ha honom i 28.
Så är det ju.
Men absolut. Hoppa vidare till forwardslinan då.
Och där har jag ju valt då att hålla på Haaland. Har kvar honom i bygget. Och han är ju liksom the main man där framme. För sen blir det lite tunnare. Dominic Solanke har ju varit inne på. Känns ju given. Och speciellt då när man ska free hitta i 29. Känns det kanske, om inte given så nästan till given ändå oavsett. Han ska ju bara vara i 11 nu den här veckan. Får vi se hur länge han får vara kvar. Det kanske är så länge de har fint schema eller så länge han gör mål. För att jag har plockat in en Moniz i Fulham bredvid. Och det är ju återigen då en pengafråga. Hur mycket lagvärde man har. Men han har ju rullat igång ganska fint i ett Fulham som ja, på något jäkla vänster går och börjar vinna matcher och gör lite mål och sådär. Så att som en spelande liksom, tredje anfallare att kunna ha på bänken och få in via autosubs och faktiskt då för den som tänkt att dra något benchboost skulle han kunna vara en sån gubbe liksom, som gör det möjligt att få lite poäng. Så att Haaland, Solanke, Moniz i ja, men det som jag var inne på var en 3-5-2 där Moniz då är tänkt som en bänkspelare men worst case kan starta också.
Mm. Får vi skjuta in det då? Moniz, jag tycker han ser helt magisk ut. Brassen där. Men Raúl Jiménez är ju skadad med en hamstring. Förväntad att vara tillbaka till Game Week 30. Tror jag där efter landslagsuppehållet. Men jag vet inte hur de tänker där. Alltså Moniz, han är väl undroppable nu.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, yeah, men alltså Marco Silva, vad ska han göra? Det är inte så att Raul Jiménez, han är inte Håland liksom. Det är ju ingen spelare som
gjorde
bara
det dock jäkligt bra innan han gick på skada.
Det gjorde han, det är absolut. Men det var ju liksom innan, och nu har han tappat lite matchtempo. Och jag tror att det är liksom, det är klart att går ett par matcher, Muniz tappar lite tempo, så kommer han ju. Och det är ju speltid som kommer att stjälas, så är det ju. Men ja, mina förväntningar, de är liksom på nivån av att Kieran kostar 4,5 miljoner. Ja. Och ska man vara krass, så är det ju så att kommer Raúl Jiménez tillbaka och bara glider in, tar tillbaka sin liksom nummer 9 tröja och säger här är jag är tillbaka och fortsätter, så är det ju ett byte, det skiljer bara 0,5 mellan dem, som skulle kunna vara ett sidledsbyte där man liksom kliver, man jobbar emellan vem som är första striker i Fulham. Det skulle kunna vara ett sånt case, om jag ser för en egen del som har en bench boost kvar, att det är ett sånt byte man då kan göra framåt gameweek 36-37 då.
Bara en fråga, är det här för dig med 0,0 i bank eller?
Nej, vet du vad det här är? Det är det för mig med minus 0,2 i banken. Och då kan man tycka, det är ju fusk, men jag har så pass dåligt lagvärde och jag tror att många av er som lyssnar på det här har bättre lagvärde än mig. Och allt för er lyssnare, content före allt. Jag behöver inte trycka av det här, så att jag har ju ett lagvärde på 103,9, så där 104,1 behöver du ha för att lösa ett sånt här VC-lag.
Mitt wildcard har 10,8 på banken.
Ja, då
kan det är inte bara kopplat till att jag har ett bättre lagvärde än dig, kan jag säga.
Nej, du förstår jag. Det är väl lite intranerade byten då, gissar jag kanske.
Jo, det är det. Skulle vilja säga det, för att har man lite mer lagvärde så skulle jag gärna se en uppgradering. Även om du pratar om Richards liksom alla 90 minuter i rad där. Om man kan få honom till en Gusto i Chelsea. Prata om det, Chelseas fina spelschema. Reece James, kommer han någonsin spela fotboll igen? Jag vet inte. Jag tycker Gusto är en ganska fin gubbe att liksom kunna få in här och ha från 30 och framåt.
Absolut. Nej, men där finns det ju verkligen de här små. Lagvärdet blir ju väldigt, vi pratar om så här, men hur stor skillnad kan det vara på att ha liksom 0,5, 0,7 mer än någon annan? Jo, men just typ i backlinjen så blir det ju, kan det bli väldigt stor skillnad på att lösa de här mid-price-gubbarna istället för någon liksom halvtafflig singer-songwriter du aldrig har talat om.
Det är också skönt att du säger, när jag frågar Ödegård, är det en budgetfråga att du inte går på saker? Nej, ja, det är, han kan man gå på. Så, sen, vad har du i budget då? Är det minus 0,2 har jag. Så att,
så är det minus 2 eller minus?
Det är tuffare med att trycka in Saka i ett sånt här bygge.
Ja, precis. Men jag är så oförskämd så att jag hade tryckt in Saka om jag verkligen tyckte att det hade varit liksom,
gått
så
ännu mer minus.
Ja, men precis. Nej, men ja, i det här fallet tyckte jag att det fanns ett case för att skarva lite i kanten.
Jag köper det. Får vi se. När jag har hört ditt lag så måste jag säga att jag gillar nog tanken på wildcard utan free hit än mer. Men får se vad du säger. Det ser lite annorlunda ut. Och är det bara att hoppa in eller?
Ja, men shoot, så ska vi se. Väldigt spännande att se.
Jag går för en 3-4-3, men det är för Game Week 28. Och sen kommer det här nog gå mot ett femmanna mittfält. Eller det kommer gå mot ett femmanna mittfält, förmodligen. Och jag går igenom laget. Sen kommer jag även behöva berätta lite planerade byten som jag var inne på. Jag har redan sagt 10,8 i banken. Börja med målvakter. Jag har gått med Kaminski i Luton som har double game week. För mig är det en självklarhet att dra wildcard nu. Då vill man attackera double game week 28. Gillar man inte liksom, ja, men det är dåliga lag, ja, men då ska man inte dra ett wildcard nu. Tycker inte jag. Så jag har tripplat i Luton. Jag har tripplat i Bournemouth. Kaminski i kassen. Och sen sa jag Raya på bänken. Raya får inte ens spela här nu i 28 mot Brentford som vi var inne på. Däremot så Kaminski har match i 29. Och sen därefter så spelar man Raya rakt igenom egentligen. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra upplagt för. Jag har en backlinje som är uppställd för Game Week 28. Där jag har Alfie Doughty. Så dubblar upp Luton-försvaret med målvakt och Doughty. Och dubblar även upp Bournemouth försvar i Sabanji och Kerkes. Och ja, vilka skitspelare kanske vi sitter och säger. Ja, det måste vara. På bänken har jag Gabriel från Arsenal och Udogi från Spurs. Som liksom efter... efter, ja men dels Udogi har match i 29an precis som Doughty, så att vi har i alla fall två försvarare till. Jag ska säga det, det här laget kommer inte ha 11 startspelare i Blank Game Week 29, det pratade vi om förra veckan. Jag tycker inte man behöver ha det, även om man drar ett wildcard här, utan liksom är uppsatt ändå för att klara den ändå. Så så ser laget ut. Gabriel vill jag ju ha därefter, och då sitter jag med dubbelt Arsenal-försvar där också, vilket jag gillar. Jag har suttit med länge i form av Saliba och Gabriel, men Raya och Gabriel tycker jag nästan är ännu bättre.
Jag får det till att vi 4 av 5 backar ändå sitter i båda våra wildcard-lag. Det är lite intressant ändå att vi ska ju säga det, att vi har ju tagit ut de här lagen liksom. Ja, oberoende av varandra, så vi har ju inte suttit och kikat över axeln på den andra, utan ändå intressant att vi resonerar lite lika där och förstår ju attacken kring det liksom, och det är väl ingen tillfällighet att jag väljer Neto och du väljer Kaminski, givet då hur man hanterar 29an, men att ja, det finns ändå uppsida i att kliva på och attackera lite här.
Men jag gillar också att liksom få in Raya som man sen har fint från 30 och framåt. Jag tror att det kommer vara en populär wildcard-målvakt att gå till. Går vi över på mittfältet så hittar vi en Saka i Arsenal. Vi har en Cole Palmer i Chelsea. Vi har en Son i Spurs. Och det är spelare som vi hittade i ditt lag också. Förvisso att Saka var i Ödegård då. Men en Arsenal-mittfältare. Tillsammans med det så har jag Bowen. Burnley hemma nu, dessutom match i 29an. Och på bänken för Game Week 28 så har jag en James Maddison. Så det är en uppdubbling i Spurs mittfältet där. Tankar kring det mittfältet?
Ja, men Bowen och Maddison som jag då inte hade, liksom, de har ju match båda i 29an. Och då känns det ju som två spelare som, jag vet inte hur man ska se på dem egentligen. Men jag tänker på dem att utifrån, om man ska klara free hit utan 29, så handlar ju 29an mer om att överleva och blocka snarare än att attackera. Och Maddison och Bowen, det är två riktigt fina block i 29an. För det är två spelare som kommer vara poppis bland free hit-spelarna. Det är två spelare med ganska hög högsta nivå. Och sitter du på de två, då kan de inte skada dig. Så att det känns ganska självklart. Eller självklart, men det känns som två bra val utifrån att de har match i 29an. Och som sagt, Spurs kliver ju vidare på fint schema. Kan Maddison hålla sig hel så är det väldigt spännande att sitta på en liten Spurs-uppdubbling framåt. Där jag var inne på en Arsenal-uppdubbling, men Spurs ser ju fina ut framåt också. Bowen, ja, det är ju... fin match i 28an, match i 29an. Och sen får man väl se, det är ju en spelare som såklart kan liksom leverera mot bättre motstånd också. Men den mittfältsplatsen skulle vi kanske kunna bli något annat också längre fram.
Vi kommer komma till det. Går vi upp i anfallet så är det en tremanskedja. Där Solanke utgör grunden här för 28an och belönas med kaptensbindeln. Tillsammans får han sällskap av Morris i Luton och Watkins i Aston Villa. Watkins och Morris med match i 29an. Så där har vi egentligen bygget.
Och det är ju ingen Håland som är det första man reagerar på såklart. Men givet resonemanget vi har haft tidigare här och att du tar ut laget med inställningen att man ska klara 29an utan. Ja, men då
jag ska säga så här, man ska klara 29an utan, men man ska även attackera 28an.
Ja, men precis.
Det som jag var inne på tidigare när jag pratade om mina byten. Tror jag att Håland kan göra mål mot Liverpool? Ja, det kan han. Jag gillar, alltså, men skulle jag dra free hit i 28an, skulle inte Håland vara med. Jag tycker inte han är en av de tre bästa anfallarna den här veckan. Sen behöver folk inte hålla med mig, men jag älskar dubblar. Vissa menar att när de här sämre lagarna dubblar, att människor som mig stirrar sig blind på det. Men jag kommer dö på den kullen. Som sagt, det är 10,8 i banken här. Och jag tänker att om man har den här strategin som det här är, att dra ett wildcard och utan free hit, så behöver man nästan gå in på fbl.team, klicka sig igenom vilka byten ska man göra. Som det här laget är helt utan City, det är helt utan Liverpool, man kommer vilja få in de spelarna. Planen som jag har gjort när jag har kollat med mitt lagvärde och på fbl.team, då hade jag till Game Week 29 gjort Solanke till Tony med mitt gratisbyte, och det innebär att jag har 9 startande spelare. Det är Kaminski, Udauti och Urogi som är de defensiva spelarna. Det är Son, Madison, Bowen på mitten, och det är Tony, Morris och Watkins fram. Sen så är det en smakfråga hur man vill göra. Man kan lägga en -4 och göra Kerkes till Reguljon i 29an och då få till 10 spelare om man känner för det. Ska ju säga det att Reguljon och Burnley hemma i 29an. Det är en avvägning hur man ställer sig till minuspoäng och sånt. Det är ingenting som man behöver räkna med för att det ska frigöra pengar eller någonting sånt. Det är väl snarare tvärtom att Reguljon kostar lite till, men det är inget som påverkar övriga byten. Det däremot gör till Game Week 30 sen, det är att man kan göra Bowen till Salah i ett rakt byte. Något som jag tycker är väldigt viktigt. Och sen tänker jag att man klarar Game Week 30 utan Haaland också, då Haaland ska möta Arsenal. Och Arsenals defensiv har varit inne på tidigare. Jag tycker att det är en betydlig match, bättre match för Haaland att möta Liverpool än vad det är mot Arsenal. Tanken är istället sen i 31 att få in Haaland, men det kommer att krävas en -4, och då kan man välja, antingen gör man Watkins eller så gör man Tony till Haaland, och det är fritt fram att välja vem man tror. Jag tror att det kommer vara jäkligt svårt för många att få ihop det optimala wildcard-bygget i 30-31 där man ska ha det absolut bästa mittfältet tillsammans med Watkins. Och Watkins kommer inte ha några fler dubblar. De går in i ett lite tuffare spelschema. Trots det så har han gjort det oerhört bra. Så det kommer ju kunna vara en sån där, släpper man honom då eller hur gör man? Men man kommer få tid på sig till 31 och välja om det är Tony eller Watkins man släpper för att få in Haaland. Och sen för att frigöra pengar behöver man ta en -4. Och då har jag kollat på att lösa det genom att göra Madison till en billigare mittfältare. Typ Garnacho eller Neto i Wolves eller sådär liknande, beroende på Netos skadesituation och sådär. Jag har inte kollat exakt vem det är, och det gör ju också att man lite beroende på lagvärde man själv har kan kolla, har jag råd att gå till den här mittfältan som jag vill ha eller behöver jag gå billigt. Men Garnacho är ju en spelare som är väldigt billig, som jag tror att många skulle ha råd med, som dessutom har dubbel här framåt då.
Ja, det är ju en väldigt fin plan på pappret, och lyckas man exekutera den på ett sådant sätt så skulle det kunna då kan det klira i kassan vad det gäller poäng. Det är väl just det som är emot, det är väl att skiten träffar fläkten, att det tvingas till andra byten också, att det blir många minusbrutor.
Men det är väl den här klassiken, antingen tar man minus nu eller så tar man minus sen. Så att är man i ett sånt här läge att man känner att wildcard är ett alternativ den här veckan, då om man inte drar wildcard, då tror jag att man kommer behöva dra en hel del minus i alla fall. Det här sätter ju upp dig att du har en chans att inte behöva dra så många minus om allt står rätt till. Sen så kan du ha oflytt som sagt, och att det kommer innebära minus senare, men du undviker i alla fall minusen här inför 28 och 29 och 30. Så att jag, när jag tog ut det här så tyckte jag att det här ser rätt intressant ut. Och jag kollade liksom på hur mitt bygge ser ut där från 31 och framåt. Tycker att det ser ganska smaskigt ut.
Mm.
Man sitter fast med lite Luton-spelare. De kommer ju till stor del sitta bänk i Morris, Doughty och Kaminski. Och sen får man byta ut dem sakta liga till andra spelare. Om man nu önskar det, eller bara ha dem där på bänken. Jag tycker att det här ändå blev ett ganska intressant bygge. Och som sagt, det gör också att man kan attackera 28 mycket hårdare än egentligen vad någon annan kommer kunna göra.
Ja, så är det ju, för vi kommer inte se några free hits eller så utan i 28, utan det är ju verkligen med typen av ingång som det går och där det finns möjlighet för att liksom lassa på ordentligt. Sen är det bara en smaksak då hur mycket man vill kliva in. Men det är ju lite roligt att Bournemouth har den finaste dubben, men Luton då har matchen i 29an och allt. Det är spännande ingredienser. Det ska bli intressant och när vi summerar 28-29 där inför Game Week 30 sen och se vad blev det av dubblarna och blanken i 29an.
Mm.
Liksom, det känns som att det kan slå väldigt hårt åt lite olika håll.
Mm. Vi ska också säga det innan vi går vidare till en kaptensdiskussion. Att nu står vi ju här inför 29an. Det är väldigt många som ska dra free hit. Fredrik, vi brukar få massa frågor gällande free hit, vad som gäller. Mm. Och ni som har tänkt att dra free hit till 29 nu, se till, det finns absolut noll anledning att spara ett byte i 28. Man har alltid ett fritt byte efter Game Week 29, eller efter ett free hit. Och det, därför så kan man nu, liksom, är man supernöjd med sitt lag inför 28. Då kan du ju liksom göra ett byte för en spelare du verkligen vill ha i 30 och sätta den på bänken.
Mm.
Det är faktiskt ett byte som är liksom, gör att du kommer ett byte före. Så det tycker jag är någonting man ska nämna. Vi kan dessutom passa på att nämna det att när man sen i 29 ska dra sitt free hit, då är det vissa som funderar, kan jag göra ett byte i 29, för jag står, jag har ett fritt, göra det, sen trycka på free hit. Och sen i 30 kommer jag ha den spelaren då? Nej, det kommer du inte ha. Utan då kommer du få tillbaka det lag som du hade innan free hit. Så i det här fallet, det lag du har i 28, det är det du kommer få tillbaka.
Mm.
Ja, andra frågor? Jo, det kan nämna det. Om man har gjort massa byten och så glömt att trycka på free hit. Och så kommer man på det. Åh jäklar, jag missade att trycka på free hit. Och så har man tagit massa minuspoäng. Om det är innan deadline så kan du ju gå in och trycka free hit och sätta i ordning ditt lag. Och då kommer de där minuspoängen försvinna.
Mm. Men viktigt att komma ihåg att trycka av det innan deadline så att man inte står där med. Det är alltid några managers varje år som missar att trycka av free hit-knappen. Och då är det många minus.
Yes. Vi ska gå till kaptensdiskussionen här för Double Game Week 28. Det är lördags deadline 12.00 och det är mitt kära Manchester United som hemma på Old Trafford tar emot Everton. Ja, vi får väl se hur det går. Där är det ingen bindel i alla fall. Jag har ju sagt det att det är bara att bindla Solanke. Så att, jag vet inte, det är oerhört tråkigt att säga. Men för mig är det ett självklart kaptensval den här veckan. Och om man absolut inte gillar det, ja, näst bästa kapten skulle jag nästan säga, man hittar i Arsenal i en Saka hemma mot Brentford. Arsenal som visar oerhört fin form just nu, klev av i halvtid senast, det ska inte röra sig om någon skada. Jag tror att det spelar in ganska mycket att, vad stod det, 4-0 i halvtid? Ja,
5-0 kanske.
5-0 till och med. Ja. Så att han kände sig lite krasslig. Så att, ja, jag är inte så orolig. Jag tror, jag är ganska säker på att han kommer komma till start. Såklart följ hur det går i liksom med presskonferenser här i veckan. Men annars så är det ett alternativ. Vi har ett West Ham och en Bowen som ska möta Burnley hemma. Vi har Villa mot Spurs där Watkins absolut skulle kunna vara ett alternativ till exempel. Men ja, nej, jag tycker att vi liksom verkligen gräver efter. Vi har ett Bournemouth som har dubbla hemmamatcher mot Sheffield United och Luton. Sätt bara binden där. Även om ni tycker att det är så tråkigt och det är de som har triple captain kvar. Jag kommer inte ens tjäna på de poäng Solanke gör. Nej, men du kommer förlora på dem om du inte har binden alls på Solanke. Så tråkigt kanske, men för mig är det en no-brainer.
Mm. Om jag ställer frågan så här då, om du hade suttit med triple captain chipet kvar och vi hör ingenting mer om fysisk status på Solanke, hade du tryckt av det på honom den här gameweeken?
Jag tror att jag hade gjort det. Mm. Vi vet ju att han liksom bär en liten känning i knät. Mm. Mm. Och det värsta är ju att Sheffield United-spelarna känner ju till det. Jag kan tänka mig att liksom, även om inte tränaren går ut och säger liksom, nu är det första ni gör och bara sparkar han med dobbarna stenar på knät, så tror jag nog att han kommer få några tryckare tidigt i matchen och liksom sådär, och blir det att det kan bli något, kliva av tidigt, missa andra matchen, ja, den risken finns. Men nej, jag hade nog ändå velat ta en gamble på det. Det är min känsla. Och sen beror det lite på hur många chips man har kvar. För att annars så blir det ju att kolla på, men när ska jag annars dra det? Och sitter du då liksom, men jag har free hit kvar som ska jag använda i 34 och sen ska jag dra bench boost i 37. Jag är ju sån i alla fall. Jag vill dra min triple captain i en double game week. Det är liksom, det är odiskutabelt. Jag kommer inte sätta den på en singelspelare. Ja, men då är det inte så många dubbla kvar. Då har du förmodligen en dubbel. Det är ju Chelsea och Tottenham som ska planeras in någon annan game weekend 34 och 37 förmodligen. Men nej, jag vet inte. Det lockar inte så mycket. Det är väl snarare om jag ser att ja, men 34 eller 37 ska jag lösa utan ett chip. Då kanske att det finns ett case på att inte trycka av triple captain den här veckan. Men även då är jag osäker. Hur hade du resonerat?
Jag hade följt presskonferensen med väldigt noga för att se och höra vad som sägs kring honom. Och är han liksom med grönt ljus, då hade jag tryckt av det. Det är två så pass bra matcher ändå. Och spela på sprutor, det gör ju folk, jag menar, var och varannan match. Så det låter ju värre än vad det är. Liksom. Det är inget som är konstigt för de här gubbarna. De är ju vana vid det. Så Sheffield United är så dåliga nu. Alltså mot Arsenal var det ju ett skämt. Alltså publiken går med efter en kvart. Och visst, Bournemouth är inte Arsenal, absolut. Men kan jag se Solanke göra två baljer i första matchen, liksom vara en på straff mot Sheffield? Ja, absolut. Och då är det en mardröm att veta att man har Luton hemma kvar. Nej, men alltså, det är de två bästa. Det är de två frågan om jag har sett ett lag ha en bättre dubbel. Aj, det är ju svårt att minnas liksom.
Ja, jag kan inte komma på det. Sen har man ju sett liksom ett bättre lag.
Ja, men det är
en bra dubbel, och då kan man ju liksom väga liksom, är det bättre för Solanke i Bournemouth för att ha Sheffield United och Luton hemma, eller är det bättre för Salah eller Haaland att ha två lag från nedre halvan, även om de inte är liksom två av de sämsta lagen. Men jag håller med, om man bara kollar till liksom, varför man hade Salah eller Haaland haft Sheffield United och Luton hemma till exempel.
Ja, då hade det varit historiens bästa.
Ja.
Och just att det är lördag onsdag som du var inne på tidigare också. Ja. Det är inte 48 timmar mellan matchen, utan det man hinner ju liksom.
Nej, det är lördag onsdag 17 dagars vila.
Ja, exakt. Så det är bara ner i spadet emellan och dö på onsdag kvällen och återuppstå på 17 dagen sen liksom.
Talar väl också för Solanke, om det inte är så att det är något som är riktigt riktigt illa, utan det är väl som Gunde säger, du får vila sen.
Ja, eller hur?
Nej, jag hade tryckt av triple captain där. Det hade jag. Vi pratar ingenting om Luton-spelare. Kan de blanda sig i om någon bindel? Morris? Doughty?
Nej. Det är där i alla fall inte gentemot Solanke. I och med att det är bortaplan och Luton borta har sett lite för veka ut för att jag ska liksom tycka att det känns tungt, och givet då att Bournemouth har den här fina hemmadubben, så tycker jag att det är liksom, det är att övertänka det.
verkligen. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners, Olka Sportresor som vi gör poddresan till London med, netshirt.se som säljer vår merch, och Fredrik, visst var det, det är några lyssnare som har hört av sig, det har varit lite stökigt att hitta till, till vår merch.
Ja, men precis. Vi har haft en liten suttit ner med grabbarna borta på Netshirt och har fått en liten bättre placering på deras hemsida. Så nu ligger vi ju in på netshirt.se och så finns det faktiskt en rubrik som heter Merch. Och nu ligger vi där under. Och fick vi en liten ursäkt från Tobias där han sa att ja, men då slänger vi in en ny hoodie också. Så att lite nyheter i sortimentet. Vi har hamnat rätt på hemsidan. Nu är det bara in och liksom klicka in. Ja, men den här roliga sköna merchen, och som sagt, har du redan köpt en mugg eller en hoodie eller ett par bra paddelshorts så där, så är det ju en klockren present till en polare som fyller. Ja, fan, ska jag ge till min polare ingenting, liksom inget att ge, men en rolig grej om du vet att polaren också lirar FPL, spelar du paddel eller tränar, grymma shorts. Vi gillar ju pikétröjorna, en mugg för den som, för den som dricker sånt, vi har ju glas för den som gillar starkare drycker. Så att, nej, där finns det mycket roligt att hämta. In på netshirt.se och kika på podden merchen.
Yes, vi ska även tacka Unisport Store, Nakata.se, Superclub, Glenn Sports Bar och Reducering.se där vi lägger våra andelsspel. Vi går till lyssnafrågorna då. Och vi börjar med Solanke-frågorna. Hugo Boman, han sitter på ett anfall med Haaland, Watkins och Morris och är egentligen inte speciellt sugen att byta ut någon. Planen är även att dra free hit i 29. Är det ett måste att få in Solanke nu i 28, eller kan man gå för en mittfältare i Bournemouth? Har två fria så skulle kunna gå för en försvarare också, men som sagt, är Solanke verkligen ett måste?
Ja,
ja. Och jag tycker också det, Hugo. Ett jäkla tråkigt svar alltså. Och jag förstår dig. Haaland vill du förmodligen inte byta ut dem, dels för att du tänker att han kan göra det bra mot Liverpool, och som sagt free till 29 så behöver du inte byta ut dem av den anledningen heller. Men och så uppbyggt värde i det. Och Watkins, ja, bra match i 30 och är i liksom stor form, och Morris har ju sin dubbel.
Skicka Watkins.
Ja, alltså Watkins eller Haaland. Jag ska säga det, alltså det är, Watkins har ju tuffare schema sen efter 30. Men med det sagt, det är ju jäkla läskig gubbe att skicka i den formen. Gustav Jonsson också, han sitter på 5 gubbar just nu i Game Week 29 och ska inte ta free hit. Han har 2 byten tills dess. Det är utan Solanke just nu, men vill helst fokusera på spelare som spelar i 29. Har tänkt plocka in Bowen och Doughty denna vecka, men vågar man gå utan Solanke? Och då menar han att det är ändå 2 matcher om man jämför han och Bowen. Bowen har ju match, en match nu och en i 29. Solanke har 2 matcher nu, men han har ju ingen i 29.
Nej, men du, lite som du var inne på det, att om man klumpar ihop 28 och 29 och ser dem som ett set. Så jag menar, lek med tanken att vi hade bara flyttat Luton-matchen från 28 till 29 på Solanke. Mm. Då hade ju alla bara, ja, men det är ju givet att plocka in honom. Ja, men det är ju egentligen ingen skillnad. När vi summerar slutpoängen i slutet av säsongen, då är det rätt ointressant om poängen kommer i 28 eller 29. Så att det, ja. Man måste ju kunna se det på över längre sikt och inte bara ställa sig blind på att oh, men han har ingen match i 29, nej, men han är ju 2 i 28. Så det är ju som att han skulle ha en singelmatch i 28, singelmatch i 29, och han möter de 2 sämsta bortalagen i ligan.
Det är ju jättetråkiga svar att liksom, ja, men bara byta in honom. Men vi var inne på det tidigare, just att vi som inte har triple captain som kommer bindla Solanke, jag är ju rätt säker på att där i den rank jag ligger, där kommer jag gå back trots att jag har binden på Solanke för varje poäng han tar. Och då inte sätta binden på, inte ens ha han i laget. Alltså visst, är det så att det blir dubbla blanks för Solanke, eller kanske ännu hellre att han liksom blir skadad i första matchen, ja, men då har du ju verkligen duckat en skur med kulor. Jag skulle inte råda någon att göra det.
Nej.
Patrik Anderssons fråga då, den är ju lite annorlunda. Han undrar hur vi ser på Solanke efter Game Week 28. Är det värt att byta honom då till en Morris eller Tony?
Ja, alltså vad tänker han kring 29 då, då? Han tänker att han ska överleva.
Ja.
29 utan free hit.
Ja, och då har ju Morris och Tony match i 29.
Mm. Det är ju för det första inget han behöver bestämma sig för nu, utan det kan han ju ta när han ser vad status är på alla spelare i bygget inför 29. Det finns väl alla möjligheter. Vi har pratat om att det är fint schema 30, 31, 32 på Solanke. Men, men det är inte så att det inte går att skeppa honom i 29 mot Ivan Toney till exempel.
Kanske framförallt Toney jag vill nämna där.
Ja.
Och det har vi varit inne på tidigare. Det är Burnley som Brentford har i 29. Kan mycket väl vara bästa kaptenen den veckan.
Ja,
ja. Sen så tycker jag att Brentford är rätt bra matcher efter det också. I 30 möter de United hemma. Sen är det Brighton hemma i 31. Villa borta 32. Sheffield United i 33. Luton 34. Everton 35. Fulham 36. Bournemouth 37. Newcastle 38. Ja, jag ser inga jätteproblem att sitta med Ivan Toney därefter. Såg dessutom en Boemo som var tillbaka i träning tidigare idag. En bra lekkamrat till honom. Sen har han varit borta ett tag. Vi får se hur lång tid det tar att liksom få in han i laget i Brentford. Men det är knappast negativt för Toney att en Boemo kommer tillbaka. Så... ja, jag tycker absolut, Patrik, att Solanke är en bra spelare som kan få vika plats i blank game week 29 för en Toney till exempel. Bra. Tim Bergström då, han har haft det lite tufft nu på senare tid. Han undrar om man ska dra sitt wildcard nu. Då har vi ju liksom presenterat lite olika vägar. Han har tappat från plats 60 000 till 800 000 de senaste veckorna. Byten och bänkningar har gått helt åt fel håll. Tappat i miniligor och tappat allt hopp om det här spelet. Dock lever livet i den viktigaste ligan, men måste göra något drastiskt. Och bästa tipset till Tim, det är ju, skulle jag säga, att bli Patreon. Så snackar vi lite på torsdag och kan kolla och lägga lite chipstrategier, kolla på wildcard-lag. Behöver just ditt lag ta ett wildcard? Det är inte säkert, även om det har gått dåligt de senaste gameweeksen. Det vet jag inte. Han har skickat med sitt lag också, men det lämpar sig inte så bra så här i poddform att gå igenom det. Däremot Discord är klockrent. Annars när vi inte har Discord så finns Messenger-tråden där det också fungerar väldigt bra att lägga ut och få feedback på sitt bygge. Och är det läge att dra av ESI om man ska det, vilka spelare ska man ta in? Så ja, det är mitt tips till Tim.
Mm.
Och alla er andra också. Mattias Oet Olofsson. Hur många lirare rekommenderar ni att ha i blanken? Sitter i nuläget med 9 gubbar, vilket i så fall resulterar i en minus 8. Och 9 gubbar sitter man väl bra på. Det är väl som vi har sagt tidigare. Jag tycker att kollar man på 29an och på försvarare. Alltså om 5 utav de 9 gubbarna är backar. Då tycker jag inte att du sitter så bra på det överhuvudtaget. Men jag gissar att det är ganska många offensiva spelare bland de 9. Och då sitter du bra på det.
Mm. Ja, men det är ju verkligen så. Det är mycket mer vilka spelare har du. Och inte i vilken del av banan. Men det går nästan liksom att nämna 4 offensiva spelare som du kan skydda dig ganska bra med. Och så toppar det med någon enstaka back och någon spelande målvakt. Så borde du ha ganska goda chanser att överleva 29.
Jo, men har du lite Spurs offensiv, du har Villa offensiv, du kanske har West Ham offensiv, då har du det ganska bra och så kastar man in någon annan också.
Mm.
Yes, Carl Kviding då, han får tyvärr inte in Son på något klokt vis inför blanken. Funkar Maddison eller Kulusevski lika bra eller någon West Ham mittfältare? Bowen har han redan.
Ja, men jag kan väl tycka att det funkar väl att ha Madison. Det är inget, alltså Son är ju en sån spelare som i blanken verkligen kommer att kunna straffa dem som inte får in honom. Det var lite som jag var inne på där med tidigare avsnittet, att han är lite klurig att nå till. Och börjar vi prata liksom minus 4, minus 8 för att nå till honom kontra att det är gratis att gå till Madison. Jag är inte säker på att han outscorar Madison med 8 poäng. Liksom det känns väldigt som ett smalt fönster att hoppa in i. Så att, hur poängen landar offensivt i Spurs, om de är på Son eller Madison, ja, det är klart det kanske är lite mer favorit på Son, men det kan mycket väl vara Madison som kommer undan med 1+1. Så jag tycker att det är fullgott att kliva dit. Sen kommer det väl lite läskigt för de som sitter utan Son i Game Week 29. Men det kommer ju vara mindre läskigt om du sitter med annan Spurs-täckning offensivt i form av till exempel Madison.
Jag håller dock Madison före Kulusevski som han nämner här också.
Absolut.
David Karlsson, han undrar vem som är bästa back att attackera Double Game Week 28 med. Och där, jag tycker att det är svårt att använda attackera och back i Double Game Week 28 tillsammans. För att som jag var inne på när vi hade segmentet och pratade försvararna i både Bournemouth och Luton, så ja, men Bournemouth försvararna, ja, men det finns väl chanser på nollor, men i övrigt finns det inte så mycket mer poäng att plocka. Så att har du riktig flyt och får dubbla nollor, så är det typ 12-13 poäng vi kanske talar om. Det är jättebra, men det ska mycket till tror jag om Bournemouth tar dubbla nollor trots att det är bra matcher. I Luton så har du ju en spelare med ett liksom större offensivt hot i Doty, men där har du ju mycket mindre chans till att få nollorna. Luton tar ju knappast dubbla nollor mot Palace och Bournemouth, då skulle jag bli riktigt chockad att de liksom ska gå från 2-0 på hela säsongen till att ta 2 i en game week. Så att jag vet inte om man attackerar. Däremot tycker jag att Doughty är en bra gubbe att gå till. Sabanji om man hellre vill gå till Bournemouth, för det beror ju lite på chipstrategi 29. Som man har därefter.
Ja, men lite så, hur ska jag göra 29?
Ja. Marcus Gyldorf då, vi pratar om att gå utan Solanke. Han vill prata om en annan anfallare och det är Haaland. Han tycker att Haaland ser helt iskall ut. Länge sedan han satte binden där också. Är det läge att skicka honom? Dels för pengarna men också för att sticka ut.
Ja, men du var ju inne på att det skulle kunna vara ett alternativ. Och det är klart det är tuffare matcher. Och samtidigt så vet vi att stora spelare har en tendens att kliva fram i stora matcher. Och ja, det här Liverpool nu, det är ju ett skadeskjutet Liverpool som City ska möta. Det är ju säsongen, alltså City kliver ju in i säsongens 2 viktigaste matcher hittills. I Liverpool borta, Arsenal hemma. Vinner de 2 matcherna, då vinner de förmodligen ligan. Så att Haaland kommer ju vara råtänd. Sen är det ju, det är klart, det är liksom inte Luton och Sheffield United hemma. Det ska ju, så är det ju. Men jag kommer förmodligen att kanske sitta kvar på Haaland som det känslan är just nu. Och jag ska inte säga att jag hoppas att han bracear mot Liverpool. Men han kan få göra ett om City torskar och sen ska han få gå bananas mot Arsenal. Men oavsett vad jag vill och tycker och tänker så är väl realiteten att han mycket väl kan göra både 1, 2 och 3 baljer både mot Liverpool och Arsenal.
Sen undrar jag vad Marcus menar med frågan. Är det liksom för den här perioden nu i 28, 29, 30? Eller menar han att jag tror jag lämnar Haaland, går en helt annan väg och börjar fördela ut pengarna? Jag tror att det är väldigt, väldigt många som kommer vilja ha tillbaka honom om man plockar ut honom, så att man har en plan för det. Annars så är du väldigt vågad skulle jag säga. Marcus Becker, han kör free hit i 29, blickar mot Game Week 30 som är långt borta i tiden i och med landslagsuppehållet emellan. Är det någon Chelsea-tillgång man kan plocka in redan nu? Jag nämnde ju Gusteau.
Det skulle kunna vara en sån liten sneaky spelare att liksom tjuvhålla lite på. Skulle det gå skiten träffa fläkten och han gör en Reece James så att säga och dra en ljumske eller någonting, så är det liksom inte hela världen. Det är inte liksom en fjärdedel av pengapungen som ligger inne där. Ja, fint schema. Sen är ju Chelsea vad de är. Lyckas ju fan släppa in mål mot varenda jävla lag. Så att man kanske inte ska ha en överdriven tro på hålla nollor. Men fördelen med Gusteau är ju att han ändå har ett offensivt hot. Och det är väl det som gör också att det finns lite case för det.
Jag tycker Chelsea är oerhört luriga. Alltså Palmer känns som han sitter i alla byggen med rätta. Och sen så är det Gusteau för mig. Jag har liksom ingen tredje gubbe att jag tycker hoppa på den här jäken och attackera Chelsea. Jag tycker nog inte det.
Nej, vi syns att Nkunku dras med skador, för det är ju en sån spelare som har den högsta nivå i sig, det vet vi ju. Skulle till nästa säsong, alltså fortsätter den här kräftgången med skador och grejer, då ska det bli väldigt spännande hur de prissätter honom inför nästa säsong. Om han skulle kunna smyga lite under radarn, för han var hel en försäsong, så skulle han kunna vara en spelare som verkligen blommar ut. För att jag tror att de som inte följer Premier League supernoga, de vet knappt ens att han spelar i Chelsea. Ja. Så att, ja, men där finns det ju väldigt mycket sparkapital. Som en värvning, eller vad tränaren brukar säga. I det här fallet kanske det kanske är så nära vi kommer.
Almost like a new signing. Så kan det vara. Filip Ravin och även Marcus Becker, de sitter med Raya som inte får spela mot Brentford som vi har nämnt, och dessutom Turner som då har tappat platsen i Nottingham Forest-kassan. Är det värt att byta in Neto istället för Raya eller Turner? Alltid trist med målvaktsbyten. Och jag tycker, som sagt, jag tycker att Raya är en drömmålvakt att sitta med från 30 och framåt. Så, eller kanske framförallt 31 och framåt, men ja, sak samma. Turner till Neto, klockrent byte skulle jag säga. Och så free hit i 29 i så fall då. För att varken Raya eller Neto har ju match i 29. Men,
då får du också fin match på Neto i 30 där när Raya möter City. Och sen så kan du kliva över och bara rulla Raya resten av säsongen.
Ja, Carl Kviding kommenterade det. Han sitter i en liknande situation. Han planerar att spela Game Week 29 utan målvakt, vilket också är ett alternativ. Skulle jag säga, det är svårt att förutse målvaktspoängen där. Vet inte om det är värt att ta minus i just 29an, utan i så fall ska man nog göra det här i 28an och gå på en Neto som har den här fina dubben till exempel.
Ja, eller Kaminski som har liksom, så du får matchen också så.
Ja, precis, om man inte ska lösa free hit där, så absolut. Sista frågan då från Peter Bengtsson. Han undrar vilka out of position spelare det finns som är bra FPL-alternativ. Det är väl inte supermånga. Han liksom kollar på spelare som är uppställda som försvarare eller mittfältare, men som spelar liksom mittfält eller anfallare. Han nämner Son och Havertz bland annat.
Ja, Havertz är ju lite sådär. Han kan ju förekomma lite var som helst, men nu har han väl varit lite längre fram i banan på slutet. Men ja, sen är det svårt att säga vad är en mittfältare, vad är en ytterforward liksom. Många lag spelar ju med de här ytterforwarderna som finns i 4-3-3 till exempel. Så där får du dra in ganska många av dem som är listade som mittfältare och tar mycket poäng. Men tycker jag att Cole Palmer kommer väldigt offensivt i Chelsea. Kanske är det tydligaste exemplet. Även om det går att argumentera för att han är en väldigt offensiv tia, så ibland känns han ju mer som en falsk nia.
Sala, out of position. Ja, det är de här ytterforwardsplatserna.
Jared Bowen som ju har spelat striker en hel del i ett West Ham som inte har, de har inte inflation i bra anfallare direkt.
Nej, ska ju också nämnas där. Annars har vi ju Semenyo i Bournemouth som är out of position. Lista som forward spelar mittfältare.
Inverterad out of position. Ja, den är tung. Ja.
Så är det. Men med det så tackar vi för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då ska vi såklart fila på ett free hit-bygge. Om du inte kan hålla dig, vill prata chipstrategier, free hits, wildcards och allt annat däremellan, bara FPL i övrigt, se till att bli Patreon och så hörs vi på torsdag via Discord. Ha det bra tills dess. Hej då!
Ha det gott. Ciao!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.